hälsar vi alla välkomna till en ny vecka med SHL-podden från Svenska Fan. Vi är framme vid vecka 10.
Och det är en rykande vecka som vanligt.
Ja, massor.
Helt otroligt egentligen.
Ja, den här veckan har det ju hänt otroligt mycket. Serieutredarna kommer med sitt förslag. Det har sparkats tränare.
Jajamän.
Och vi har två fulla omgångar.
Ja, och flera lag i botten också nu som börjar närma sig. Så att det är verkligen händelserikt som det har varit. Så att det är riktigt kul att få vara tillbaka och ge sina analyser på det här helt enkelt.
Ja. Den här enmansutredningen ska vi börja med, tänkte jag. Vi ska snacka lite grann om den och hans syn på hur han har lagt upp det, hur vi ska kvala upp och ner ifrån Hockeyallsvenskan till SHL. Men vi börjar att lyssna på vad Hockeyförbundets ordförande Anders Larsson hade att säga om det.
Då står vi alltså här med Anders Larsson, ordförande i Svenska ishockeyförbundet, om serieutredningen här som presenterades precis. Vad säger Anders om själva serieutredningen och presentationerna idag?
Ja, vi har ju kommit till ett väldigt viktigt läge i den här processen nu. Ola har rest land och rike runt och samlat in idéer, han har gjort sina analyser och idag kunde han presentera sin utredning för ordförandekonferensen som består av Svensk ishockeys högsta beslutande representanter. Så att vi är en väldigt viktig del i den här processen, en process som är inställd med siktet på förbundsmötet i juni där besluten fattas.
Och det var ju en del förändringar här då. Vad säger du om de här förändringarna i både positiv bemärkelse och kanske mer negativ bemärkelse för både SHL-lagen och för Hockeyallsvenska lagen och framförallt?
Ja, nu har ju Ola lagt sitt förslag som han lägger som utredare. Nästa steg i processen är att vi nu kommer skicka ut Olas förslag på remiss till berörda föreningar i Hockeyettan, Hockeyallsvenskan och SHL, till ligaorganisationerna och våra distrikt. Så som ordförande avvaktar jag lite grann med att göra några egna analyser. Men det är klart att jag, precis som alla andra hockeyengagerade, har en del tankar och idéer. Men det vore förmätet av mig att gå in i den diskussionen nu. Min uppgift är i första hand att vara med och se till att processen går vidare. Vi får in remissvaren och sen inför förbundsmötet i maj månad, då kommer vi att återkomma från förbundsstyrelsen med ett styrelsens förslag inför förbundsmötet och då kommer jag argumentera för det förslaget.
Och hur ser du på chanserna, tror du, om det här förslaget till slut går igenom?
Det ska bli intressant att se. Det som är viktigt nu är ju att vi verkligen lyssnar in Hockeysverige. Vad tycker våra medlemmar i förbundet, det vill säga föreningarna det här berör? Vad tycker distriktsförbunden? Vad tycker ligorna? Och den 1 februari ska remissvaren vara inne och då kommer vi kunna sammanställa och få en samlad bild. Idag har det presenterats, det var ny information, många nyfikna ögon och stora öron här på ordförandekonferensen och väl besökt presskonferens och med all säkerhet många som har följt det Ola har föreslagit nu i olika typer av media. Så att en viktig dag idag, men vi har en lång resa kvar i den här processen.
Det har ju varit ganska så liksom hett klimat liksom i Hockeysverige under hela hösten här, framförallt på SHL-nivå. Hur har det liksom påverkat er?
Ja, den här utredningen började vi diskutera för ganska länge sedan och Ola fick ju uppdraget i januari, så den har pågått under en ganska lång tid så att säga. Så att, men reaktionerna och diskussionen under hösten visar ju verkligen, tycker jag, att svensk ishockey engagerar. Det. Serie- och tävlingsfrågorna engagerar och det är ju i grund och botten positivt. Sen har vissa uttryck under hösten här fått någon typ av form som kanske som inte jag åtminstone uppskattar. Men i grund och botten är jag väldigt glad över att svensk ishockey engagerar så mycket. Och därför är det så viktigt att vi tar oss an de här frågorna. Och också något som vi värdesätter, det att vara öppna och transparenta. Som att direkt ordförandekonferensen var slut, redovisa det här i presskonferens, lägga ut informationen på hemsidor så att alla kan ta del av vilka förslag finns.
Mm. Stort tack för att...
Ja, ett jätteintressant förslag givetvis, tycker jag.
Ja, jag tycker också det. Jag tycker att det här upplägget är väldigt bra egentligen. Jag tror att det är så nära, genom att det finns så mycket olika intresseorganisationer. Det här har ju varit liksom en oerhört het potatis nu under hela hösten och egentligen hela våren som man presenterar. Man skulle eventuellt ändra om det här förslaget.
Ja.
Och jag tycker att det blir väl i alla fall så nära bra som man kan komma, kan jag tycka. Genom att det är så mycket olika intresseorganisationer och folk har olika viljor och sådär. Mm. Men jag tycker att det är bra att vi får ett nytt lag upp i SHL varje år. Jag tror att det kommer gynna ligan och att lagen måste vara mer skärpta. Man måste vara mer liksom upptaggade. Det skapar större drömmar för Hockeyallsvenska lagen.
Oh.
Så att jag tycker att det är jättebra. Sen skulle jag väl se lite modifikationer på det här. Kanske att man hade två platser att spela om istället för en.
Mm.
Men jag tycker att det är ett bra grundförslag. Det Det tycker jag, det är bättre än det vi har nu. Det känns som att det är en helt evighet. Sen blir det också en röd tråd genom båda serierna, att man spelar på ungefär samma sätt. Att det inte blir det här att du måste liksom googla upp 1000 gånger hur spelas Hockeyallsvenskans liksom playoff.
Nej, precis. I grunddrag då så kan vi säga, eller stora drag så kan vi säga att det blir som ett slutspelsträd i Hockeyallsvenskan som är exakt likadant som slutspelsträdet är i SHL.
Stämmer bra.
Och tittar man där också, som jag kan se det, så är det väl, det är nästan precis lika mycket som att det är ett skämt att lag nummer 10 kan vinna ett SM-guld. Så kan verkligen lag nummer 10 Hockeyallsvenskan gå upp i SHL.
Ja, det jag håller med dig. Det känns faktiskt lite halvmärkligt. För då kan det, alltså det kan bli såna stora kontraster liksom. Att lag 10 från Hockeyallsvenskan kan vara med och spela om en SHL-plats. Det tycker jag väl är lite sådär. Jag hade väl hellre sett, hade jag lagt upp det här seriesystemet, då hade jag nog gjort så att lag 14 i SHL, ur direkt. För jag tycker att är du sämst i en serie, då ska du åka ut direkt. Du ska inte liksom ha några räddningsplankor där, tycker jag. För då har du satt sig i den situationen. Mm. Sen skulle jag ha tagit tillbaka kvalserien. Och så hade jag kört den med lag 13 ifrån SHL. Och sen då tvåan, trean och så då en play-in-spel då mellan 4:an, 5:an och 6:an i Hockeyallsvenskan. Det tycker jag hade varit mer fair. Och att då ettan går upp i Hockeyallsvenskans grundomgång då.
Ja, för som det är nu, det som jag tycker är bra med det här, det är ju verkligen att det är ett lag ifrån SHL som kommer åka ur och det är ett lag ifrån Hockeyallsvenskan som alltid kommer gå upp. Det blir ett nytt lag i SHL varje år. Det tror jag kommer främja både spelet i Hockeyallsvenskan och morot för de lagen. Plus att samtliga omgångar i SHL kommer bli mycket mer värt att spela på om poäng om. Att det finns ingen räddningsplanka.
Nej, det blir ingen serielunk på det sättet som jag kan tycka att vi har ibland nu. Att det kommer vara sådana stor press liksom på dem. Att gör vi inte det här, då är det stor risk att vi åker ut nu.
Ja,
liksom. Ett av oss ska lämna. Och det gäller att vi inte är liksom sämst. Sen kan jag väl tycka då att lag 13 och 14, ja, där tycker man kanske kan ha gjort att lag 14 åkte ner direkt istället.
Ja,
och lag 1 gick upp.
Men intressant i alla fall och jättekul att det kommer ett nytt. Nu är ju inte det här spikat och klart utan det är ute på remiss här.
Precis, så fram till 1 februari nu då så har både SHL-klubbarna, Hockeyallsvenskan och Hockeyettan på sig då, och gör en remiss på det här då. Ger sina feedback till Svenska Hockeyförbundet då. Och sen så kommer att hela rösta igenom på årsmötet i juni här nu då.
Ja, precis.
Jag tror att det är 15 juni.
Ja. Och det är distrikten som
precis
röstar.
Ja, och jag tror att SHL-klubbarna har runt 56 av 200 röster eller någonting sånt. Så att SHL-klubbarna kan ju inte bara gå in att nej, så här vill vi inte att vi ska göra.
Nej.
Då måste man starta en helt egen liga och hålla på med det. Och det tror jag aldrig man kommer göra. Tror du att det här förslaget kommer gå igenom?
Det tror jag faktiskt att det kommer göra. För det känns som att det har varit väldigt mycket positiva snack runt det här. Och även liksom ifrån SHL-klubbar också. Jag tycker att många som har köpt det här. Så jag tror inte alla kommer att rösta nej till det här bara för att man vill säkra sin plats upp i SHL, utan det ska spetsas till rejält för svensk hockeys skull.
Ja, men jag tycker också det. Jag såg en intervju med Per Hermansson som ordförande då i Mora som tyckte att det här upplägget var jättebra. Han tycker att man måste spela om det och det ska inte vara stängt som det är just nu, tycker jag att det känns lite.
Och det är ju starkt av en sportchef nere i en förening som ligger sist.
Ja, definitivt.
Att gå ut och säga så, det tycker jag sänder väldigt bra signaler.
Ja, det är en öppenhet i svensk hockey tycker jag som jag inte haft tidigare. Vi kan ju höra med Ola Lundberg också vad han tyckte efter.
Ja, precis.
Då står vi alltså här med serieutredare Ola Lundberg efter presentationen idag. Ola, vad säger du om förslaget här och presentationen? Dina spontana reaktioner?
Ja, förslaget får ju andra bedöma. Presentationen har jag fått mycket kredit för, inte minst ifrån ordförandegruppen här. Förslaget som sådant är väl ganska klargörande ändå. Det är ju lätt att förstå sig på om inte annat. Så att just presentationen, det har mottagits positivt. Sedan så får man ju se vad synpunkterna är på innehållet. Och det vet vi ju inte förrän remissomgången är klar och så vidare. Men lite grann så stämmer det väl rätt så överens med dina företrädare så att säga. Så idéer inte fullt ut men i alla fall till viss del. Så att ja, det känns bra.
Och du har ju liksom åkt land och rike runt som du berättade här på presentationen också. Hur har det här varit och haft den här uppgiften?
Fantastiskt roligt och stimulerande har det varit. Och jag har haft en bra uppbackning ifrån inte minst Svenska ishockeyförbundet men också ifrån ligaorganisationerna. Både SHL och Hockeyallsvenskan och Hockeyettan. Och den referensgrupp som jag jobbar ganska tajt tillsammans med. Vi har haft regelbundna möten kan jag väl säga med ordförandena i de olika ligaorganisationerna. Där har jag känt en stöttning. Sen att vi har haft lite olika uppfattningar och åsikter, men det är ju helt naturligt och det vore ju kanske lite tråkigt om det inte var på det sättet.
Precis.
Absolut.
Men det har ju varit ganska så stormigt liksom i svensk hockey, speciellt liksom på SHL-nivå nu under hösten. Hur har det påverkat dig?
Ja, egentligen inte i någon större utsträckning annat än det jag har erfarit. Alltså, jag har ju erfarit ett annat eller en annan förändringsjordmån kan man säga. Ifrån hockey framförallt och SHL-företrädarna jämfört med i våras. Det kan jag inte sticka under stol med. Sedan så vet jag, de har ju själva, eller gjorde ju själva under våren en serieanalys. Och då hade jag ju kanske inte så mycket att tillföra där, utan jag avvaktade då till efter sommaren. Och då har ju det, som du själv uttrycker, det har ju hänt en del på den fronten. Och det kanske har varit så att man, det är inte jag att bedöma, men förmodligen kan det vara så att SHL har underskattat lite grann vad den breda publiken vill ha och vad man inte minst ifrån fansens sida önskar.
Hur har liksom SHL-ledarna och SHL, liksom i SHL-klubbarna ställt sig till det här förslaget då, de nya förändringarna?
Ja, det är ju en tidigt väckt fråga, så det vet jag faktiskt inte. Däremot så vet jag att jag har blivit väldigt väl emottagen av SHL-klubbarna. Man har ställt upp med sin ordförande och sin vd och vi har haft timslånga samtal kring svensk hockeys framtid och hur man eventuellt skulle kunna göra och så vidare. Så det har känts positivt. Jag har aldrig i något besök känt mig ovälkommen eller ja, nu kommer han den där, vad jobbigt. Nej, tvärtom faktiskt.
Och hur det här, ni var lite snackade där om arenakraven också, att ni kommer att lyfta det. Hur har det tagits upp liksom?
Ja, alltså det är ju egentligen vid sidan av utredningen och det skriver jag också i utredningen att det ingår ju inte i utredningsdirektiven. Däremot så har jag ju träffat så många som har sagt så mycket runt den frågan så att jag tyckte att Det borde kanske känns till fel att inte lyfta den i alla fall som en rekommendation till Hockeyförbundets. Sen är det ju de själva naturligtvis som i så fall måste avgöra om de ska utreda frågan ytterligare. Och det har ni ju fått svar på lite grann här i Anders inlägg inledningsvis. Där att man känner att det här är en fråga som är brännhet och den vill man se över.
Och hur tar processen vidare här nu då? Det kommer ju ut på remiss här nu då, sedan första februari.
Ja, precis. Nu är ju mitt uppdrag avslutat i och med det här. Alltså, nu lämnar jag utredningen och sedan så är det ju Svenska Hockeyförbundet. Anders sa ju själv här att nu kommer det att gå ut på remiss till februari månad. Och sedan ska man naturligtvis i styrelsen då fundera över vilket förslag ska man lägga till förbundsmötet i juni, den 15 juni. Så att det är ju en lång process innan eventuellt ett nytt förslag tas. Mm. Dessutom så är det ju ytterligare ett spelår innan det sätts i bruk i så fall. Mm. För att det blir ju först till säsongen 2021. Mm. Man ska ju veta när man går in i en säsong vad man spelar om. Mm. Och därför så ligger det ju inte så att säga runt om hörnet direkt. Utan det är ju en viss fördröjning och det är ju den demokratiska processen som svensk idrott lever efter. Mm.
Och det är till dig de här remisserna kommer gå sen. Kommer du vidareutvidare
Nej,
sen?
Det är det inte. Jag har ingenting med det att göra egentligen. Okay. Utan det är Svenska ishockeyförbundet som hanterar dem.
Så ditt uppdrag är liksom slutfört?
Det är slutfört i och med dagens. Ja, jag ska till Simor imorgon också och prata lite. Men sedan så är det ju slutfört på det sättet att min uppdragsgivare och jag, vi är klara med varandra. Sen är ju jag en vanlig hockeyintresserad person naturligtvis även i fortsättningen och följer hockeyn på nära håll. Mm. Både Hockeyallsvenskan och naturligtvis SHL och även Hockeyettan. Och det tänker jag fortsätta med.
Jättekul också att höra vad han har att säga givetvis. Så att det här kommer nog, jag tror faktiskt att det kommer röstas igenom.
Ja, men det tror jag också. Jag hoppas på det. Jag tror inte att vi kan komma närmare så här än liksom ett bra förslag för att alla ska bli relativt nöjda. Genom att det är så mycket intresseorganisationer. Du har olika behov om du är en SHL-pamp, om vi ska säga så. Om du är en vanlig sittplatspublik. Om du är klackpublik som vill stå. Simor, det är jättemånga som har det. Och jag tycker att han har också gjort det bra för att han var väldigt lyhörd. Jag var ju på presskonferensen i fredags där. Mm. Och han var väldigt lyhörd att han hade liksom undersökt allas behov. Han hade kontaktat supportrar, vilket jag tycker att SHL-klubbarna var ganska stängda mot nu då.
Ja.
Han hade kontaktat media, han hade kontaktat klubbarna. Han hade varit runt på samtliga liksom SHL-arenor och Hockeyallsvenska arenor. Mm. Så att jag tycker att det är verkligen en bra och jämn utredning där alla får höra sin röst. Mm. Det tycker
ett gediget arbete.
Ett fantastiskt gediget arbete, och det måste man ge all cred till Ola Lundberg som presenterar det här väldigt tydligt och väldigt sakligt också på presskonferensen.
Mm. Ja, vi får se vad det utmynnar i, men det som vi har att snacka om nu är ju hockey, givetvis, och SHL och
omgångar.
Ja, nu ska vi tillbaka till sporten och prata matcher här, för vi började i torsdags.
Mm.
Ja, och då hade vi full omgång. Vi hade Mora mot Malmö hemma där Mora förlorar på straffar.
Ja, Mora gör ju en okej match tycker jag ändå där. Malmö, ja, man pressar ju, det är ju ett stor spel av Kristoffer Nilstorp egentligen som räddar dem ganska mycket där. Mm. Och jag tycker att Mora gör en helt okej match, och det är starkt att kunna ta poäng mot Malmö just.
Ja, och Malmö fortfarande, fast man inte spelar bra så lyckas man ändå vinna matcher för att man har dessa fantastiska målvakter.
Ja, man gnetar ju till sig poängen, det är ju så alltså. Det är målvakterna som är deras absolut största kvalitetssteg i laget. Mm. Och man gnetar till sig poäng och gör det ju väldigt bra och kämpar. Och, så att imponerad av Malmö att man lyckas, även fast spelet kanske inte funkar riktigt helt perfekt varje kväll. Så tycker jag ändå man får ihop det. Och det är ju all cred till Peter Andersson som gör det här utan någon vidare spets direkt också. Mm. Det är hårt jobb varje dag.
Ett annat lag som har hittat liksom sätt att vinna hockeymatcher på, fast man kanske inte spelar jättebra i alla matcher, det är ju Luleå. Mm. Man åker till Örebro och vinner med 3-2 i en, ja, nu ska vi snacka svängig hockeymatch verkligen.
Ja, det var helt.
Där Luleå egentligen inte är det bättre laget på pappret eller som det såg ut i matchen över 60 minuter.
Nej, det var ju lite av en stöld kan jag väl tycka. Men Luleå får en drömstart där. De gör ju mål efter 56 sekunder eller någonting med Olausson. Och så bygger man ju på det. Och första perioden tycker jag att Luleå är ganska så bra, ganska så tunga. Mm. Sen tycker jag Örebro kommer in i matchen och skapar väldigt mycket. Man skjuter väl 38 skott om det är helt fel under matchens gång. Och så får man ju då till en snabb kvittering och kvitterar även mot slutet där när Spink styr in där med drygt en minut kvar.
Mm.
Sen tappar man det ju med 10 sekunder kvar där.
Ja, en jättecoachmiss i mina ögon. Ja. Man ställer upp helt fel i den teckningssituationen och Luleå kan trycka in 3-2 med 10 sekunder kvar. Det är ju...
Det får ju inte bara ske.
Nej, och sen är det blytungt för Örebro med tanke på i den situation man är. Man har haft en tung period. Man hittar liksom inte ett sätt riktigt att få igång och vinna flera hockeymatcher i rad. Utan man tar en poäng hit och dit, men ibland så den större delen så förlorar man.
Ja, men det är ju så. Alltså, man hittar en väg just nu att förlora Örebro. Jag börjar bli lite orolig faktiskt kring Örebro. Jag tycker inte att Eero Kilpeläinen gör någon vidare match här heller. Det är klart att han jag tycker att på sista målet där har man sina, jag tycker han står ganska långt ut. I och för sig är det en ganska så knivskarp styrning där då från Emil Larsson, men jag tycker inte att Örebro känns homogena på något sätt. Det känns väldigt oroligt i laget och jag börjar bli mer och mer tveksam alltså.
Mm. Ja, vi kommer till tränarfrågor lite längre fram så vi ska prata om. Ett lag som verkligen har kommit igång och vinner hockeymatchen nu, det är ju Växjö. Man tar emot Djurgården och man vinner på övertid med 4-3 och ja, är ju så här. När man får igång målskyttet så är man så pass tajt hemåt så att då vinner man hockeymatcher hela tiden här nu.
Nu har man börjat få igång offensiven också med Roman Horak framförallt som har börjat producera och även Julius Juntila som gjorde ett fint Kenta Nilsson-mål där också.
Ja, precis.
Så att alltså Växjö börjar trumma igång nu. Alltså det har varit en liten uppstartsträcka, men nu känns det som att man börjar få hitta den här stabiliteten. Man har seriens kanske bästa målvakt, det är Victor Fast. Släpper in minst mål i hela ligan. Sätter räddningsprocent och per match. Man har kanske seriens absolut bästa back i Joel Persson också som jag tycker har tagit jättestora kliv.
Ja.
Han var bra redan i fjol, men jag tycker att han är en mer komplett spelare. Har satt offensiven på ett bättre sätt i den här säsongen. Så att Växjö är på gång.
Mm.
Definitivt. Och Sam Hallam har verkligen all heder till honom som har trummat igång det här efter en ganska så tuff start.
Ett lag också som har trummat igång är Rögle. Man åker till Linköping, vinner med 3-2 borta. Linköping börjar knaka lite grann i fogarna där. Man vinner inte hockeymatcher på samma sätt som man gjorde tidigare. Brock Little har varit borta lite grann nu och man har liksom inte hittat sätt att vinna på. får ju stryk. Jag tycker Rögle vinner rättvist här.
Ja, men det tycker jag också. Linköping känns, det känns som att man dansar färdigt för en stund här nu. Mm. Alltså det är, man har hittat en ganska stor formsvacka och har inte samma stabilitet som man hade i början där. Jag tyckte monstret också överpresterade ganska mycket.
Ja.
Nu har han släppt in kanske lite mer mål och sådär. Och defensiven har inte riktigt fungerat. Det känns som att Linköping har kanske dansat färdigt nu för en stund i alla fall. Det gäller att man börjar hitta de här nycklarna. Jag tycker att Brook Little saknas. Det ser man i spelet verkligen.
Ja.
Med sin kreativitet.
Och det tror jag också att på sikt så kommer de också kunna vända det till en vinnande trend också om han kommer tillbaka. För det är klart att liksom, man har vunnit så mycket som man har gjort tidigare. Det gäller bara att komma tillbaka upp på hästen igen.
Absolut. Det gäller liksom att hitta en tillbaka till det grundspel man hade i början. För då var man ju lysande. Då var man ju som en raket fram i serien.
Några som har fått effekt på sitt tränarbyte är ju Brynäs.
Mm.
Faktiskt, vi pratade tidigare på det att vi inte såg så mycket skillnad på det, men vad man gör nu kontra förut är att man vinner hockeymatcher.
Ja, definitivt. Man har ju börjat hitta en väg att vinna här nu igen. Mm. Och jag tycker att all Hedit Sundqvist har fått fart på grabbarna. Joel Kjellman har gjort det jättebra här nu de senaste 5 matcherna. Jag tror han har gjort 4 poäng på de senaste 5 matcherna. Samma sak med Niklas Danielsson. Ryan Gunderson har kommit på gång på ett bättre sätt. Det känns som att Brynäs börjar hitta nycklar nu i spelet. Och har ju lyft rejält i tabellen nu.
Mycket bättre målvaktspel också.
Definitivt. Kaurinen har ju varit riktigt bra här nu. Ser man till de senaste 5 matcherna, då har ju Tommy Kaurinen faktiskt varit den femte bästa målvakten i ligan sett till räddningsprocent. Så det är ju, det var ju det man behövde också, för det var ju, man kastade ju mer eller mindre in puckarna förut.
Laget man möter då är de som har haft störst problem här nu, får vi säga. Det är HV71 där tålamodet tog slut också här.
Det gjorde ju det igår när Johan Lindbom fick lämna då. Och ja, det var ju lite en tidsfråga kan väl jag tycka. Men till slut så tror jag tålamodet. Mm. Jag kan väl tycka att det är ganska så... Jag tycker att det är rätt beslut. För att det känns som att man har saknat den där riktiga glöden kan jag tycka. Mm. Den här riktiga passionen.
Ja.
Jag vet inte om det är med truppuppbyggnaden. För de har ju ganska många spelare som är lite äldre upp.
Precis.
Att det saknas lite mer ung entusiasm. Nu har ju Filip Sandberg kommit in med den, tycker jag då, från Nordamerika.
Mm.
Men det jag kan tycka är att det har verkligen gnisslat i HV på ett sätt som jag inte har märkt av tidigare.
Ja, precis.
Och det är det som jag känner att det kanske var bra att göra en skilsmässa nu med Johan Lindbom. Det var nog dags, för att tittar man på truppen så ska man inte ligga där man är.
Nej. Du fick snack med Johan Hult.
Mm.
Sportchefen, och lyssna på vad han hade att säga.
Hos HV71s sportchef Johan Hult efter beskedet att Johan Lindbom, huvudtränare, får lämna laget. Johan, hur ser ni på den här situationen och hur har beslutet tagits?
Det här är ju ett helt och hållet beslut som är taget på sportsliga resultat. Det är inte något om resultat jag önskat. Och därigenom så känner vi att vi behöver göra en förändring.
När liksom kommer liksom, hade det här någonting med gårdagens förlust att göra, eller var beskedet redan tänkt innan?
Såna här beslut är ju ingenting som är baserat enkom på enstaka matcher. Det funkar inte så, utan men själva beslutet har tagits idag. Beslutet.
Och laget har ju haft en ganska så bra course ändå, om man tittar på liksom sådana statistik och sånt, men inte fått utdelningen. Ser ni någonting där, eller är det liksom spelmässigt att ni inte är nöjda?
Det finns ju delar i spelet och det finns delar i vår prestation, och just nu så behöver vi bryta ett mönster och komma ur det här och hitta en väg att vinna matcher, oavsett om vi har bra course eller inte, utan vi måste hitta en väg att samla på oss en större poängskörd. Så enkelt är det.
Och nu tar ju den assisterande coachen Stefan Lillis Lund då över laget som huvudtränare. Hur har ni sett på det beslutet? Och är det ett permanent liksom, eller är det någonting tillfälligt och ni kommer leta en ny huvudtränare?
Beslutet är permanent. Lillis kommer leda laget resterande av den här säsongen. Och Lillis är en otroligt erfaren tränare. Han är trygg i sitt ledarskap. Och Lillis stora blir att hitta nya vägar att bryta det här mönstren vi har fastnat i. Och att hitta nya vägar att nå fram till individen. För att vi helt enkelt ska få ut mer av den gruppen som vi har här nere, som vi har en otroligt stor, vi har en stor tro på den här gruppen som vi har.
Hur har liksom Johan tagit beskedet när han har varit i föreningen och liksom ledde föreningen till ett SM-guld, hade kontrakt till 2020, och han tagit det här beskedet?
Ja, men det är klart att Johan är besviken. Och han är precis som vi andra besviken på att vi inte har presterat och kommit upp till en nivå som både han och vi kräver. Det är självklart. Och det är klart att han är besviken. Tycker vi hade ett bra möte med Johan och Johan är klok, han vet att den här typen av förändringar kan ske.
Jättestort tack för att du ställde upp.
Ja, sportsliga grunder, och det är ju precis det som man ska sparka en tränare för. Definitivt. Om man nu ska göra det. För det är klart liksom att HV71 hade nog velat ha fortsatt med Johan som tränare.
Ja, han hade kontrakt fram till år 2020.
Precis, så att det här kommer både kosta HV71 väldigt mycket pengar. Mm. Men man kan inte sportsligt vänta längre.
Nej, man måste göra någonting, annars är man på väg rakt ut helt knas liksom. Mm. Och det här har man gjort tidigare med Andreas Johansson, kommer ihåg när HV började gå riktigt dåligt.
Ja.
Så att tidigare år, så det är ju, man har ju en, jag ska inte säga kanske röd tråd, att man brukar sparka tränare, men det har hänt ganska ofta nu på de senaste åren. Mm.
Och jag tror att det har lite grann med att man har ett sätt att vinna hockeymatcher på, ett sätt som man vill spela på. Får man inte ut det, då agerar man direkt som förening för att HV71 har råd att göra det.
Ja.
Och då gör man det, för att man vill inte sportsligt vänta.
Nej, definitivt. Då är det liksom tack och hej. Mm. Vad tycker du om beslutet att man väljer att ta upp en assisterande tränare i Stefan Lilleslund här?
Jag tycker att det är ganska konstigt med tanke på vem Stefan Lilleslund är.
Mm.
Han står för väldigt hårt jobbande spel. Han är lite som en Sundblad, kan man säga,
ja, det är lite Bulan-mentalitet.
Ja, Bulan-mentalitet, men kanske inte står för så mycket taktiska spelgrejer, utan han har mer varit ute och pratat med spelare om just det fysiska, hårda jobbet. Hur han nu ska helt plötsligt ta över den taktiska pinnen här nu. Det ska bli intressant att se hur HV71 reagerar på det här. Men på sikt tror jag inte det här är den tränare som HV71 kommer stå med.
Nej, jag håller med. Alltså, Lilleslund har en jättestor erfarenhet. Han har varit tränare i både Frölunda och Tre Kronor och U18-landslaget, och han får fogat över senast. Och har en gedigen tränarerfarenhet och även som spelare. Mm. Men jag tycker inte kanske att det... Men det känns som att det finns inte så mycket tränarnamn där ute i Sverige.
Nej.
Eller just nu. Det enda som jag kan tänka på, det är väl Hans Wallson. Men han tror jag... Vet inte om han skulle vara så sugen att ta över ett lag just nu heller.
Nej.
Så det finns ju inte så många tränare i det.
Nej. Och sen tror jag att det är kanske är en ekonomisk fråga för HV också. Det här blir ju en ganska billig liksom lösning för dem i år. Får man ut resultat med det här på kort sikt här nu, ja då får nog det här fortsätta det här året ut. Så tror jag man ser det.
Ja,
och så kommer man ersätta till nästa år.
Ja.
Det är rätt övertygad.
Det skulle jag också kunna tänka mig faktiskt. För att det känns ingenting som man ska ha i flera år i alla fall. Men det var ju som Johan Hult sa när jag frågade om det var permanent.
Mm.
Och han säger att det är ju permanent till den här säsongen. Han kommer ju leda laget ut. Förutsatt att ingenting händer då.
Nej, liksom. Precis. Ja. Timrå torskar hemma mot Skellefteå med 3-5. Skellefteå som börjar trumma igång och vinna hockeymatcher här nu är ju de här tunga, bra laget som verkligen börjar att producera här.
Ja,
nu.
Alla börjar liksom göra sitt. Liksom Holloway börjar till och med komma igång nu. Och,
ja.
Och Skellefteå är ju så tunga. De har så mycket kvalitet liksom i laget när det väl fungerar. Och de börjar lyfta som en raket. Det var ju precis som i fjolårssäsongen faktiskt. Sen tycker jag väl Timrå är väl med i den här matchen ändå. Kan jag väl, ger ju inte upp i alla fall.
Nej.
Men det känns som att smekmålaren är över för Timrå nu. Ja. Det kan vi nog konstatera. Och det tror jag man hade nog inte räknat med att man skulle vara högre än vad man är idag heller. Jag tror man till och med har överpresterat något mot vad man gjorde. Och det är ju så för nykomling. Oftast brukar man få den här liksom kickstarten. Du går på energi, du går på låga liksom. Och så kommer mörka november som jag nu är i, när det gör lite ont och täcker det här skottet liksom.
Men ändå tycker jag Timrå liksom har byggt sitt lag rätt. Man har ändå plockat in en målvakt som är väldigt, väldigt bra i Niklas Svedberg, som verkligen kan parkera bussen och slå igen. Släppa in väldigt lite mål åt dem. Men det gäller ju att han står på huvudet här den här säsongen.
Absolut.
För att övriga truppen är ju väldigt mycket hockeyallsvensk karaktär över. Det har vi pratat om tidigare.
Mm.
Och man går på mycket liksom ungdomlig, vad ska vi säga,
frenesi.
Och man går ju på väldigt mycket kontringar mot sig. Och där gäller det ju liksom att Svedberg står på huvudet.
Mm. Ja, men det blir ju så. Man lämnar ju väldigt mycket ytor i sitt eget försvar. Och det är det. Man har gjort väldigt mycket mål faktiskt. Man har ju gjort nionde mest mål i serien. Så det är ju inte där skon har klämt. Utan det är ju att försvaret inte alls har hängt med. Och Svedberg måste ju stå på huvudet liksom. Mm. Och man saknar ju typ en ledande back. Det är ju det man har. Men jag tror inte, man har ju inte pengarna för det, tror jag.
Nej.
Man har inte heller, det är så många lag också i SHL nu som också letar förstärkning, tror jag. Så man är inte riktigt med och utmanar de bästa. Jag tror inte man kan ju vara det liksom. Då ska det vara någonting väldigt väl scoutat och någonting som man är unikt på. Men jag tror det är svårt att hitta i dagens läge.
Mm.
Så det är klart att Timrå, tror jag, jag tror att man kommer nog börja mer och mer. Jag tror man kommer tappa faktiskt nu, och jag tror att Timrå kommer vara ett av de kvallagen som får kvala. Men jag tror att man kommer lyckas där. Mm. För ställer man in sig på att ja, men det kan nog bli kval här nu, och är liksom mentalt förberedda på det, då tror jag man kommer fungera ganska bra i kvalet också. För jag tycker man har en ungdomlig frenesin, jag tycker man har spelet, och så har man en målvakt som kan rädda matcher.
Ja, det var torsdagsomgången. Lördagsomgången börjar egentligen på fredagen, för det är back-to-back-möte mellan Frölunda och Färjestad. Klassikermöte med utav gigantiska proportioner. Det är fullsatt i Skandinavium. 12 044 personer som ser Frölunda vinna första matchen med 4-1.
Ja, det var en magisk match. Jag kom hem direkt från serieutredningen och såg den här i fredagskväll då. Det var ju fantastisk hockey. Frölunda gör ju en fantastisk match och verkligen tar ledningen två gånger tidigare. Färjestad är ju inte med från starten. De gör ju två mål inom 4-18, tror jag. Målen kommer där mellan typ 55 sekunders mellanrum också. Så att redan där så känns det som att Färjestads uppförsbacke börjar ju. Sen kommer man ju tillbaka liksom spelmässigt. Jag tycker att det är ganska jämnt och ganska så tufft spel, så kanske 4-1 kanske inte speglar matchbilden direkt.
Nej, precis.
Men Frölunda är ju tung, och jag tycker Frölunda har alla ingredienser för att kunna gå väldigt långt i år. Man har ungdomlig frenesi i Fagemo. Du har en spelskicklig spelare som Ryan Lash som kommer igång mer och mer. Du har karaktären i Johan Lundqvist, och sen har Johan Mats som var riktigt bra i målet.
Ja, precis. Ja, sen vänder du serien till Karlstad då i lördag, så då är det nästan omvända.
Ja, då är det roller totalt på en omvända. Gång.
Så att det är klart att hemmapublik i ryggen gör ju att de här lagen verkligen reser sig. Färjestad ser ut som ett helt annat lag i den här.
Fullsatt också i Karlstad.
Ja, jättekul.
8000 liksom på plats på läktaren, så att det var ju också en häftig match där också, så att där Färjestad går upp till en 2-0-ledning där, och så blir det lite spännande där när Lundqvist gör 2-1 där mot tredje perioden med 6 minuter in i tredje, tror jag.
Precis.
Och sen så gör man då upp en kasse genom Gustav Rydahl där på en styrning från Jesse Virtanen. Och det är klart att Färjestad är ju tunga att möta, alltså. Det är samma sak där. Jag tycker man har trummat igång nu, får bättre effektivitet. Man har inte någon jättevidare course och inte heller skotteffektivitet.
Nej.
Man skjuter ganska mycket, man har kvaliteter i Jesse Virtanen. Jag tycker en sån som Martin Johansson har lyft sig också jättemycket den här veckan. Och ser bättre och bättre ut. Där finns det lite sparkapital.
Definitivt.
Det tycker jag.
Ja, du fick ett snack med Theodor Lennström efter matchen, så vi hör vad han hade att säga.
Då har vi alltså Färjestads back Theodor Lennström med oss på telefon efter segern mot Frölunda igår. Theodor, stort grattis till segern och ditt mål också. Vad säger du om matchen?
Tack så jättemycket. Jag tycker vi kommer ut och gör egentligen en perfekt start, så som vi har snackat mycket om. Vi kanske inte har gjort det de matcherna innan igår. Och vi kommer ut och gör en jättebra start och det gör så vi får en bra chans att vinna matchen, och vilket vi gör, så jag tycker vi har en jättebra insats igår.
Och så fick du göra ditt första mål också för säsongen. Hur kändes det, och hur skulle du beskriva målet?
Ja, det var på tiden. Jag passade ut, kom i ganska bra fart och passade ut den till Olofsson, och sen får jag tillbaka den, och jag försöker egentligen bara bomba på så gott det går, och jag trodde det var stolp ut, men efter ett tag förstod jag att den gick in.
Det var ganska så skön känsla, va?
Ja, det var riktigt, riktigt skön känsla. Det känns som allt bara släppte från axlarna.
Och ni spelade ju back-to-back här mot Frölunda, ganska intensiva möten. Hur är det att spela de här back-to-back-mötena? Är det liksom att rivaliteten växer upp där under två dygn?
Ja, det blir lite som ett slutspel. Man är tätt in på varandra, och ja, det är klart, man blir lite extra irriterad på motståndarna, men det är roligt också back-to-back. Man känner att man är inne i det, och det blir roligare att spela, tycker jag.
Skulle ni som spelare, det har ju varit färre back-to-back-möten nu under den här säsongen, skulle ni spelare vilja se det mer?
Ja, jag tycker det är superkul med back-to-back. Jag har inte redat det innan jag kom upp i SHL, men jag tycker det är roligt faktiskt.
Och hur ser du på din personliga utveckling här under den här säsongen nu då, som back i Färjestad?
Jag tycker jag har gjort det bra defensivt och sen börjar jag hitta tillbaka till det offensiva spelet igen nu på slutet, de senaste 6-7 matcherna kanske. Det kommer mer och mer. Men jag tycker ändå att det har känts bra. Så jag har inte varit orolig över spelet sådär. Och sen kommer väl speltiden mer och mer också, så då blir det enklare att spela.
Det känns som att ni hade en ganska tuff start där med Färjestad som lag, men sen har ni ju växlat upp rejält nu och har kommit upp på en sjunde plats. Liksom, vilka detaljer har ni jobbat med nu under hösten och början av vintern här?
Ja, men även i början när vi kanske förlorade några matcher, då hade inte studsen med oss, så kände vi ändå att vi gjorde många grejer bra. Då har vi bara sagt att vi ska inte tumma någonting på jobbet, utan vi ska komma upp i jobbet varje match, och om vi fortsätter som vi har gjort och jobba lite hårdare, så tror vi att vi skulle vända på det där, och det gjorde vi också. Och nu tycker jag att det ser riktigt bra ut, och tror om vi fortsätter jobba hårt så kan vi slå många lag.
Stort tack för att du ställde upp här verkligen, och lycka till här nu i framtiden här.
Ja, målskytt i den här matchen och vinst, det är klart att man är glad.
Ja, och första målet för säsongen,
ja,
också.
Absolut.
Tycker att vi ska ha fler back-to-back-möten? Det har ju varit ganska dåligt på den här säsongen nu.
Jag tycker att man ska välja dem i såna här lägen. Mm. Just den här upplägget mellan, vad heter det, Färjestad och Frölunda. Perfekt. Mm. Samma sak nere i Malmö mellan Rögle och Malmö.
Ja,
perfekt.
Precis.
Och såna lägen liksom, där det finns en klar rivalitet. Mm. Där det finns en klar liksom målbild.
Ja, HV Växjö skulle man också kunna köra.
Ja, Skellefteå, Luleå till exempel.
Precis, man ska inte köra de här Malmö-Mora.
Nej.
Det tycker jag inte, det funkar inte.
Nej, och det kommer inte ge någonting heller. Nej. Titta på de här publikfesterna som vart här nu. Det är precis det här som man måste leta efter. Mm. Annars så har jag jättemycket kritik över hur den här serien är upplagd.
Ja, jag håller med.
Det finns massor av saker som man... Örebro har 3 raka borta matcher här nu. Mm. Linköping börjar serien med 8 av 10 första omgångarna på hemmaplan. Ja. Det är en skandal hur man har lagt upp det här.
Ja, och sen alltid... Nej, men ena veckan då har vi matcher torsdag-lördag. Mm. Nu har vi onsdag, torsdag...
Fredag, lördag
tror jag, ja, nästan den här kommande, ja, veckan. Jag förstår inte hur...
Nej.
Det finns ingen logik i själva speluppbyggnaden. Du måste vara liksom professor för att kunna förstå det här, liksom en grundtanke bakom det här.
Mm. Ja,
så att jag håller med. Jag tycker att det är... SHL behöver titta igenom det här till nästa säsong. Mm. För det här, man kan inte fortgå så här.
Nej. Och back-to-back-matcherna ska ligga fredag-lördag, tycker jag.
Absolut. Det tycker jag är perfekt.
Det är inget snack om det.
Nej, man kan inte lägga tisdag-onsdag, det funkar inte.
Nej, och du kan inte göra som man har gjort också i vissa fall, att man har lagt dem en torsdag-lördag. Men som är en dags mellanrum. Mm. Den är katastrof då.
Ja, då tappar man ju också allting.
Total.
Så att, då tycker jag man ska köra fredag, lördag, publikfest. Mm. Folk ska fira in helgen. Mm. Du kan locka dit olika typer av liksom målgrupper också. Både,
ja,
både liksom de som vill ha en after work eller de som är vanliga trogna klacksupportrar.
Mm.
Så att jag håller med dig. Och lördagsmatcherna tycker jag är perfekta att ha.
Mm. Ja, lördagsomgången fortsätter. Djurgården tog emot Örebro. Den matchen var över på 32 sekunder.
Ja, det var som att dra ner rullgardinen på Hovet verkligen. När
Örebro är inte på plats.
Nej, nej, nej. De sitter kvar ute i omklädningsrummet eller på bussen. Jag vet inte vad Örebro höll på med i den här matchen.
Ja. Första perioden är en av de största utskåpningarna jag har sett faktiskt,
ja, det var nog,
i år.
Det var Lacho Laiban i Örebro zon verkligen. Det var det absolut sämsta jag har sett av ett försvar egentligen att uppträda. Örebro kan inte hålla på så här.
Nej.
Det funkar inte. Man tappar all liksom supporterheder som finns.
Mm.
Alltså du har över 100 pers som åker upp ifrån Erke.
Ja.
Du har 80 pers som åker upp som är liksom funktionärer.
Ja.
Och så går du upp och gör en sån här insats.
Ja.
Det är ett slag i ansiktet på varenda supporter.
Ja. Ja, det är en katastrof.
Ja, och det hade kunnat vara mycket större siffror.
Mycket,
alltså, hade inte Stefan Sten gjort det bra där? Då hade
Stefan Sten gör en fantastiskt bra match egentligen. Mm. Och ändå är det han som blir utbytt efter 3. Jag kan inte se liksom hur Sundblad tänker i de här lägena. Det är någonting som är fel i organisationen i Örebro just nu. Och frågan är om inte Sundblad blir nästa som får kasta in handduken som tränare här nu.
Jag trodde att det skulle vara kört nu faktiskt nu igår eller idag faktiskt här under morgonen. Men troligen så kör man väl på det här, och jag tycker att det är, man ser tendenser. Alltså Örebro gör så här att man kan ta ett steg framåt som man gjorde mot Luleå.
Mm.
Nästa match, då tar man två steg bakåt.
Ja.
Eller kanske till och med mer, det här var kanske 4-5 steg bakom.
Mm.
Alltså det är, först har man liksom en vändning i sikte.
Ja.
Och sen bara blåser allting bara bort nästa match.
Ja.
Och det funkar inte, man måste hitta ett grundstabilitet, och det är det man inte har.
Nej.
Och det sen då Aaron Palushai går ut efter matchen då och säger till lokalmedia att det är bara 10 spelare i det här laget som kämpar. Då är det ju allvarligt fel.
Ja, det är riktigt, riktigt stora problem man har där också. Så att Örebro måste få en förändring i ledarstaben, det är jag helt övertygad om. Man har en spelartrupp som är klart mycket bättre än den position man har i serien. Men man får inte ut det i på isen.
Nej, och man snackar hela tiden om Corsi. Och Corsi är ju ganska så bra, jag tror man ligger 3 eller 4 i ligan där. Men det handlar inte om det. Du vinner inga matcher på statistikbordet.
Nej, och framförallt också, vart tas de här skotten ifrån? Vi tittade, vi fick massa statistik upprabbats av Petter.
Mm. Och Bert Övertag som är med i Hockeylabbet.
Precis, och han pratar liksom också om att Örebro är bland de sämsta att ta skotten ifrån sektorn. Mm. Alltså mellan teckningscirklarna, det är liksom som farligast. Man skjuter väldigt mycket skott, men det är utifrån väldigt mycket backskott. Man pratar om att man har en bättre backuppsättning som offensiv, men det är också en... Man gör ju inte mål från backsidan. Det är väldigt, väldigt sällan det sker.
Nej, det är bara Linus Arnesson liksom som har producerat. Och egentligen Nick Ebert då, som Ebert har gjort mest assist.
Mm.
Och det är ju det att jag hade förväntat mig mer en sån som Jonathan Andersson. Som jag tycker var väldigt bra i fjol. Har inte alls kommit upp i samma nivå.
Nej.
Marcus Björk som skulle vara en positiv överraskning i SHL. Har inte levererat på SHL-nivå tycker jag.
Nej.
Alldeles för tunga bak hem. Rasmus Rissan är nyförvärvet. Hänger inte alls med i tempot.
Nej.
Örebro har en spelidé. Och det var dumpa puck och sen fastnar man ute efter sargerna. Mm. Det är liksom ingen fart in mot kasse eller någonting sånt.
Nej, kan jag framförallt tycka. Att man kanske inte kommer in i zon med kontrollerad, liksom, en kontrollerad ingång med pucken under kontroll, utan det är väldigt mycket dump och dump and chase hockey, och det kommer inte hålla.
Nej.
Och där någonstans så måste man ta ett beslut här nu. Mm. Om det handlar om att pengarna inte finns för att skaffa sig en ny tränare. Nej, men då får man nog ändå göra sig av med tränare och plocka upp kanske Niklas Eriksson och ta in Lövdal som tränare för att få någon typ av förändring som inte kostar någonting.
Nej,
lite som HV71 har gjort i det här läget.
Dessutom sitter ju inte Sundblad på någon längre kontrakt. Det går ut om 5 månader och det kommer inte bli förlängt i alla fall. Det kan jag inte tänka mig att man lag kommer göra. Då skulle jag vara väldigt chockad, så att jag tror inte det skulle kosta speciellt mycket heller av att kanske ta in. Det är ju det 5 månader det handlar om.
Ja.
Det är klart att han kanske har en ganska så hög lön, det är klart.
Mm.
Men jag tycker att det är mycket, mycket värre om man ska börja spela på det här. Självförtroendet går ner i botten, då är det svårt att vända.
Ja, så är det.
Det är svårt att läcka och få stopp på blödningen med ett sår som redan är vidöppet.
Mm. Ja, ett lag som många på fortfarande och vinner igen, det är Växjö. Man tar emot Skellefteå och bara, ja, man kör över dem. 4-2, det är inget snack om saker. Man är ett tyngre, bättre laget. Skellefteå gör fortfarande en helt okej borta match, men man orkar mätta inte med att göra mål på Växjö.
Nej, det är en mangling, och Växjö är så oerhört defensivt starka. Man har sådana här ramstarka försvaret som jag är så imponerad av. Och presterar match efter match efter match nu för tiden. Så att Växjö är på gång i framkant rejält.
Som vi har sagt också tidigare, jag tycker att Sam Hallam har byggt hela sin spelidé efter ett slutspelshockey.
Ja.
Att man ska tätta till och vara otroligt tajt hemåt. Allting går ut på det.
Mm.
Och sen får man bara igång produktionen lite grann framåt, så kommer man vinna väldigt mycket hockeymatcher.
Och de kommer att få in någon spetslirare, det är jag helt övertygad om.
Ja, de kommer att ha ännu mer kompetens när slutspelet börjar. Helt 100 på det.
Det har ju varit lite snack om backen Erik Martinsson som just nu är borta i Nordamerika.
Stämmer.
Som var i Växjö förra säsongen.
Mm.
Tror du att Växjö behöver få in en försvarare till?
Nej.
Det jag känner också.
Det känns som att det är inte den värvningen som man är ute efter. Och därför jag tror inte det har skett än.
Nej.
Utan man letar nog efter någon annan typ av spetsvärvning någonstans ifrån som inte spelar, utan man vill få hem mycket mer firepower framåt för att kunna göra mer mål.
Det tror jag också. Det är ju offensiven du ska lägga pengarna på. Det tycker jag absolut.
Ja.
Det,
Sen vem det är, det finns ju många namn som man kan börja bolla med. Men där tror jag det kommer hända någonting i januarifönstret.
Ja, det tror jag också. Man kommer göra någonting innan deadline.
Före det tror jag inte det kommer bli någonting.
Nej, möjligtvis mot mellandagarna där att man kanske får in någonting. Men jag tror också att man kommer sitta ganska lugnt i båten. Speciellt nu när laget har kommit igång nu också. Man vill inte göra någonting för hastat liksom.
Nej, precis.
Martinsson tycker jag väl kanske... Ja, Rögle kanske. Han är ju ner från Klippan i Skåne. Rögle kanske hade kunnat vara någonting och försöka få någonting.
Ja.
Mora skulle behöva få in en försvarare, men jag tror inte att man har varken pengarna och jag tror inte man har ryktet heller. Nej. Samma sak med Timrå.
Nej. Ett lag som skulle behöva få honom är ju Skellefteå.
Ja,
där skulle han passa in liksom perfekt egentligen i vad de behöver. Sen är det ju inte så jävla säkert att han vill flytta till Skellefteå, men just spelmässigt så är det de är ute efter och de har definitivt pengarna för det.
Och jag har hört att även Frölunda ska vara intresserade, men jag tycker man har en ganska så bra backuppsättning, så jag tycker inte att det är någon akut där att man behöver göra någonting.
Nej. Ja, Timrå studsar tillbaka på hemmaplan och kör över, vi heter det, Rögle med 4-2.
Ja, man ledde ju med 3-0 i den här matchen och höll på att tappa det faktiskt.
Ja.
3-0 blev 3-2. Och Rögle kom ju tillbaka, man låste in sig i omklädningsrummet faktiskt efter den första perioden. Kom inte ut till Simor eller någonting. Och det är, Rögle har ju varit så på uppgång nu och nu fick man väl en liten baksmälla här nu då. Men jag tycker att det ändå är starkt att vända 3-0 till 3-2 i alla fall. Och
men vad man kan säga efter den här matchen, att det är ju inte två målvakter som står på huvudet.
Nej,
det är för lätta mål som släpps in i den här matchen. Så att hade det varit målvakter med på normal nivå så hade det inte sett ut så här.
Nej, jag tror att Sveberg är väl 85% eller någonting sånt. Då.
Stämmer. Ja, Malmö tar emot HV och vinner med 2-1 efter straffar och det var sista matchen för Johan
Lindbom. Det blev väl Lindboms fall definitivt. Och det är, Malmö är ju tunga som vanligt. Drar hela tiden den här extra poängen också. Får oftast med dem också. Ja. Det var en match som var ganska så öppen och jag tycker att Malmö är bättre spelmässigt. Mm. Jag tycker att HV går bort sig alldeles för mycket i egen zon. Mm. Det är för fria chanser och egentligen så är det ju målvaktsspel som håller kvar, tycker jag, HV långa stunder i matchen. Jag tycker att Malmö var bättre i den här matchen.
Sen ska vi ju säga en sak. Ta inte straffar mot Malmö när man har en Konstantin Komarek i laget.
Nej.
6 straffar, 6 mål.
Ja, och då hade man ändå en straff till där när Olofsson under ordinarie tid också. Jag tror det var 8 minuter in i den tredje perioden där han bränner den också.
Så och man varför tror man inte Komarek
det? Komarek, ja.
Fullständigt obegripligt.
Nej.
Jag undrar om tränaren har koll på det här.
Ja, det var ju samma med Niklas Sundblad när han tog in Kristoffer Mastomäck mot Linköping förra veckan. Att det, man inte har koll att man...
Pelusha,
ja, precis.
Självklart den som ska slå den straffen.
Precis.
Jag fattar ingenting.
Nej, det finns ju i alla fall 10 spelare som är högre än Kristoffer Mastomäck i den.
Så är det.
Och det är likadant här, tycker jag. Olofsson har väl gjort okej på straffar. Det är väl okej spetslirare, men jag tycker Konstantin Komarek ska ta den här. Det är,
absolut.
Det är klart som korvspad, tycker jag.
Ja, Mora tar emot Linköping och förlorar med 2-1. En match som, nu snackar vi inte riktigt superbra hockeymatch.
Nej, det var ingen blockbuster till föreställning uppe i Jallas Arena. Nej. Det tycker jag inte. Och det är, Mora tycker jag ändå, det är en ganska jämn hockeymatch med där Linköping drar det längsta strået. Jag tycker inte att Mora har stabiliteten i målvaktsspelet. Den här Janne Juvonen man har tagit in, det var ingen bra värvning, tycker jag. Det.
Nej, och jag tror tyvärr att det här kommer bita dem i arslet. Jag tror Mora tyvärr kan ha stor risk att åka ur den här serien, verkligen.
Det har jag, tycker jag också. Ja. Jag tycker inte man har den defensiva spetskvaliteten som man behöver ha för den här serien. Okej, man har haft jättemycket skador. Det har varit jättetungt på den fronten. Men jag ser ingen liksom röd tråd riktigt i spelet.
Nej.
Försvarsspelet väldigt, väldigt, väldigt osäkert. Och målvaktsspelet nu. Varför tog man inte in en riktig proffslirare? Varför sökte man inte mot AHL eller mot KHL?
Ja.
Det finns ju ganska mycket målvakter ute på marknaden.
Mm.
Och att man då inte väljer att göra ett lite mer säkrare kort. Man tar in en spelare som har varit i österrikiska EBL som inte har imponerat där. Det känns väldigt osäkert. Nu har dessutom Anders Forsberg, sportchefen, gått ner i båset. Vilket jag tycker att är väl en injektion på att det är någonting som inte riktigt fungerar.
Nej.
Det är klart att han kan väl göra någon typ av studiebesök och liksom sådana saker, men det känns som att det känns oroligt i föreningen och jag vet inte om Mats Lust kommer att sitta kvar över jul, tror jag.
Och sitter de här Spencer Abbott och dem och sitter de och pendlar till Norge fortfarande? Hela tiden.
Jag tror inte det. Jag tror att de är bosatta i Sverige nu. Jag tror att det här artistkontraktet de skrev på var ifrån oktober eller någonting sånt. Så att jag tror att de är...
För det var ju en jättekonstig lösning.
Ja, det var en jättemärklig. Men jag tror också att... jag tror att det är många spelare i Mora som bor... Alltså, det är inte, Mora som stad är ju väldigt liten. Så jag kan inte tänka mig att hela spelartruppen bor där. Utan jag tror att det finns folk som bor i Borlänge, Falun. Mm. Du kan nog till och med blicka upp längre mot där. Mm. Och det är väl det tror jag också. Att Mora tror jag, när de ska värva en spelare. Mm. Jag tror faktiskt att de får betala typ 20 000 mer i månaden. Bara för att folk ska sätta sig i den staden tror jag.
Så kan det mycket väl vara.
Jag tror det. Jag tror att man har väldigt svårt med det geografiska läget att liksom bygga någonting från det. När det inte finns närhet till samma sak som Stockholmsklubbarna.
Sen ser jag ingenting i Moras spelsystem och sättet att de spelar på att de ska kunna börja vända det här och vinna väldigt mycket hockey. Man kan vinna någon match då och då som man gör mot Örebro till exempel på övertid här. Men att vinna och ta massa med tre poängar på hemma och borta plan. Det tror jag inte finns faktiskt.
Man har fortfarande inte tagit tre poäng hemma. Nej. Det är ju väldigt,
det är ju svagt.
Det är riktigt svagt på 20 gånger.
Ja, inte ta... gör man inte det liksom, då kommer man nog tyvärr åka ur här.
Ja, och det är ju hemma man måste vara starka också. Det är där man måste plocka poängen i alla arenor som är väldigt tung och tuff arena att vara i. Och då har man inte tagit en enda trea. Det tycker jag är riktigt dåligt.
Mm. Brynäs tar emot Luleå och Luleå bara fortsätter att vinna.
Kuppa på. Ja. De gör ju det. Kommer tillbaka i den här matchen. Brynäs börjar ju väldigt bra, men Luleå kommer tillbaka. Joel Kjellman gör två mål i Brynäs. Så Brynäs hittar ju bra spel tycker jag. Men Luleå är tunga och vänder ju den här matchen och går upp i ledningen. Erik Gustafsson gjorde sitt första mål också den här matchen för säsongen. Nu gör ju Brynäs en sen kvittering där och så drar Luleå det längsta strået till sist. Brynäs har väldigt svårt när det kommer till övertidsspel och straffar. Man har 6 raka förluster på de möjligheterna man har haft nu.
Ja,
det är
precis.
Väldigt dåligt faktiskt. Man skulle kunna vara så mycket högre om du tog den här extra poängen.
Ja.
Det är det som kan vara skillnaden mellan och komma någonstans mellan 11 och 12 eller komma till 10 faktiskt.
Ja. Och där någonstans så måste Brynäs börja hitta sätt att vinna de här poängen, framförallt på hemmaplan.
Ja, och dra
de är lite som Örebro, man måste liksom hitta ett sätt, inte bara att man spelar matcherna bra och för dem bra, men man måste liksom kunna stänga ner dem, och går det till övertid eller straffar så måste man ha nycklar även för det. Där har man inte det just nu.
Nej, jag skulle nog se att man måste få in någon typ av offensiv spets, så det vet jag att Andreas Dacke letar efter också. Men nu får man ju tillbaka också Jocke Eriksson tillbaka som målvakt de närmaste veckorna kan jag tänka mig. Och det tror jag också är bra, även om jag tycker att Kaurinen har kommit igång bra nu, så känns väl inte han som en första målvakt som kan stå på huvudet varje match och ha en längre liksom formtopp. Men Brynäs har hittat, det var det viktigaste för Brynäs man gjorde det här, tog bort Tommy Sjödin, det var att försöka hitta lite mer av en identitet i spelet och få en mer positiv känsla liksom, blåsa igenom med lite grejer och det tycker jag man har gjort nu.
Du fick ett snack med Jack Connolly efter matchen också, så vi hör vad han hade att säga.
Then we have Jack Connolly here with us after the game against Brynäs yesterday. Jack, congratulations to the win, and what do you say about the game against Brynäs?
I mean, it was a good 2 points on the road. Thought it was actually a pretty tough game. Didn't have the best first period, but we were able to kind of bounce back in the second and third there, play a little bit better. You know, they're a good team. They got some good forwards that can make some plays and a good back end. So kind of a hard-fought battle, but in the end, 2 points was nice on the road.
You have had an excellent start of the season here. You changed the team from you played in Rögle last year and then now in Luleå, and you have made 19 points in 20 games. What do you say about your start in your new team?
Yeah, I mean, obviously it's been a good start to the year. I think so far it's been a good fit up here in Luleå for me. Like I've kind of said before, I think the coaching staff has given me a good opportunity to have a good role up here and you know, with some pretty good ice time and, you know, power play, things like that. And I'm just trying to do my best with the ice that they're giving me and work hard and do what I can to help us win games. And, it's been a good start so far.
What is, the biggest differences between playing in Rögle and playing in Luleå?
I don't know. I think I think one thing for me was just kind of the opportunity and the ice time. I think, you know, in Rogla, it started well, and then after a few years, we had some different changes in the personnel down there, and, you know, different new guys were coming in, and, you know, my role kind of started to change a little bit down there, and maybe the ice time wasn't quite there, and the role kind of diminished a little bit, so obviously the offensive production would kind of go down with that, and, you know, so the confidence kind of dropped and everything like that, so it's maybe a good thing, or, you know, time to move on and try something new. And Rubio gave me a great opportunity to come up here and then obviously stay in the SHL and then keep playing in Sweden. And yeah, I'm thankful for the opportunity they gave me to come up here and play.
And Luleå has now made the top of the table. How would you describe like the strength of your team? You take a lot of points, even if like the games is very like against Brynäs and against Örebro when you scored late. How would you describe like the strengths in Luleå?
Yeah, I think you know, the coaches have implemented a good system that we're trying to play to the best of our ability. I think it's a good system that we try to follow, and I think we kind of just start from our goaltending out. You know, we have great goaltending and a great defensive end where we're able to be solid in our own end and kind of work our way out from there. And I think that's part of the reason why we've had some success at the start of the year. We play well defensively, which in turn creates offense for us. So I think if we focus on that part of the game, I think the offense kind of takes care of itself. So I think if we keep doing that, hopefully we'll be okay in the second half there.
And how would you describe the leadership from Thomas Bulan Berglund?
Yeah, it's been great. I mean, he obviously expects a lot of his players. You know, he's implemented a system that he has made clear he wants us to follow and play. And, you know, like I said, we're doing our best to play that system. And I think it's been successful so far. And I think obviously there's games here and there where we do things, you know, better than other games. But, you know, we're just trying to be as consistent as we can in our game plan and just go to work every day and just take it one game at a time.
Thank you so much, Jack. That was
Ja, som alla transatlanter, glad att vinna hockeymatcher. Det är inget snack om det.
Supertrevlig mot media också, allt är riktigt trevligt. Jag ringde upp honom igår på söndags eftermiddagen. Och Luleå är ju riktigt bra, alltså det måste man ge dem. Även om de kanske inte spelar speciellt bra, så är de har fått in någon typ av identitet att vi kan alltid vinna matcher.
Ja.
Även om man hamnar i konstiga situationer under lägen och det avgör mot Örebro liksom med 10 sekunder kvar.
Mm.
Luleå är speciellt defensivt också väldigt tunga. Som jag pratade igenom hela säsongen. Och Bulan har hittat ett spel som jag tror också kommer att gynna dem i slutspelet också. Mm. För det tror jag man kommer att gå. Mm. Utan problem.
Det var samtliga matcher den här veckan.
Jajamän.
Otroligt kul liksom och intressant. Mycket som händer. Det börjar liksom sätta sig liksom tabellen på något sätt. Det börjar liksom bli lite glapp neråt. Mm. Det är 9 poäng upp från Örebro upp till 10:e plats. Det är en bit upp nu.
Ja, det är ju det. Vad tror du att kommer hända härnäst nu då i serien? Vi har ju en intensiv vecka nu som kommer.
Det som kommer ske här nu, jag tror att någon förändring i Örebro kommer ske.
Jag tror
att man blir tvungen att göra det. Någonstans tror jag också att det kommer hända något i Mora.
Mm.
Jag tror att också att där måste man också försöka hitta något sätt att börja vinna hockeymatchen. Om man inte tagit en 3 på hemmaplanen nu. Det kommer inte hålla.
Nej, jag håller med faktiskt. En spelare eller en tränare som jag skulle ha sett i Örebro, det är Peter Popovic.
Ja.
Som är assisterande just nu i Tre Kronor, men som har ett utgående kontrakt och inte kommer fortsätta där när Johan Garpenlöv tar över som förbundskapten nu i maj sen när Grönborg avgår. Det tycker jag hade varit perfekt namn att ha haft som, jag vet inte hur sugen han är på att gå in i Örebro just nu, men han har varit i Bern Arena väldigt mycket den senaste tiden. Var på plats också mot Luleå i torsdags.
En annan spelare som har varit i Bern Arena under 17 säsonger.
Ja, det är speciellt just nu faktiskt.
Ja,
och hylla en som har varit min lärarvikarie faktiskt. Det känns häftigt.
Var det 17 säsonger?
18 år.
18 år.
18 år,
18 år i Örebro-tröjan. Vi lyssnar på en fantastisk Henrik Lövdahl.
Man kan säga att spelaren som vi ska hylla idag är ett unikum. Ord som hängivenhet, tillit och en enorm passion skulle beskriva honom bäst. Den ynnest att idag få hylla Örebro Hockeys kanske största kultspelare genom tiderna. Där blir vi dags att hylla Henrik Lövdahl, Mr. Örebro. Henrik Lövdahl föddes den 6 juni 1981 i just Örebro. Det var hans pappa Christer Lövdahl som också var professionell spelare och som annars spelade i både Örebro och Södertälje, som gjorde att Lövdahl började spela hockey. När Lövdahl var 2 år gammal flyttade familjen tillbaka till Örebro. Och det var då Lövdahl tog sina första skridskoskär ute på Terrängens IP. Han började sedan starta sin karriär i Örebro IK, som klubben hette då, när han var 6 år gammal. Och därifrån skulle han ta den långa vägen genom klubbens juniorled upp till A-laget. Där fick han göra debut vid 17 års ålder i division 1. Klubben gick dock i konkurs, vilket gjorde att Lövdahl som flera andra fick ta steget till stadens andra lag, nämligen HC Örebro 90, som startades 9 år tidigare. Och som också spelade vid den här tiden i division 1. Under Lövdahls andra säsong gick klubben upp i Hockeyallsvenskan år 2001. Och det blev ett tufft debutår där för laget, men Lövdahl gjorde det riktigt bra. 14 mål och 16 assist under säsongen. Men klubben degraderades återigen ner till division 1 och Lövdahl hade nu ett val. Stanna eller gå. Men Lövdahl valde att stanna, mycket tack vare storsponsorn Mikael Fallander som ville satsa på laget. Vid sidan av hockeyn arbetade Lövdahl som lärare. Och faktum är att jag också har haft honom som vikarie en dag. Jag kommer ihåg att alla grabbarna i klassen var lite smånervösa att en spelare i Örebro hockey skulle vara våran vikarie. Jag var ungefär 9-10 bast vid den här tiden och kom ihåg att alla ville vara i Lövdahls lag när det var dags för rast och street hockey som Lövdahl också deltog med. Jag kan säga, oj vad starstruck man var. Som Lövdahl sa till SHLs centrala hemsida i en intervju här för några år sedan: jag kunde komma hem från Ängelholm klockan 4 på morgonen och sedan börja jobba 7:30. Det var så det var och det var så alla hade så. Jag hade ingen lön på det sättet. Jag hade några kronor som täckte förlorad arbetstid. Men visste inget annat då och jag var ju tvungen att försörja mig. Det kallar jag en passion till ishockeyn. Det blev totalt 5 raka år för klubben i division 1 innan man skulle ta steget till Hockeyallsvenskan igen. Lövdahl ådrog sig en del skador också under sina år i division 1. Han fick frågan, under tiden var du skadad ganska mycket. Har du någon gång tvivlat på hockeyn? Nej, jag tycker att hockeyn var det roligaste som fanns. Jag tappade inte den där drivkraften och kärleken till sporten. Jag har brunnit för bra hockey och aldrig haft några motivationsproblem på det sättet. Det har inte handlat om att bli känd eller tjäna pengar. Jag tyckte att det var lika roligt att åka och träna, även om det var division 1 eller SHL. Klubben gjorde sedan succé i Hockeyallsvenskan och redan under andra säsongen spelade man kvalserien upp till elitserien. Mycket tack vare Lövdahl och Conny Strömberg samt Johan Wiklander som klubben värvade in. Tillsammans spelade det en ikonisk kedja de där 3. Lövdahl, Strömberg, Wiklander. Efter 3 försök nådde sedan Örebro SHL. Lövdahl fortsatte sin resa där och förde också klubben till sin första kvartsfinal år 2014-2015 där man tyvärr blev utslagna av Växjö i en tight matchserie. Säsongen därefter skulle bli hans sista som hockeyspelare. En epok var över. En epok som varade 18 år. 673 matcher. 647 poäng. Kapten i 9 år i samma lag. Samma stad. Mest poäng i Örebro Hockeys historia. Henrik Lövdahl är verkligen Mr. Örebro. Ett unikum.
Ja, slår du upp kulturbärare i ett lexikon så står ju han och vinkar där.
Ja, definitivt, det gör han.
Han har varit med på hela resan, ja. Verkligen. Alltså. Jag kommer ihåg honom när han spelade i division 1 och liksom, vi var knappt division 1-klass.
Vad var det? 12 pers på en match mot Grums där typ. Och ja. Hallen läckte in och allting. Mm. Och då är man en SHL-klubb och liksom framträdande. Det är häftigt. Mm. Med på hela resan liksom.
Ja. Och lagkapten under massor med säsonger i Örebro, ja. Och ja, kommer ju givetvis komma upp i taket någon gång.
Ja, han måste ju det. Ja, jag tycker att han ska pensionera sig nu så snart som möjligt, kan jag tycka. Alltså, det är en sån fantastisk spelare. Även om han har haft liksom anbud från andra klubbar, Bofors till exempel, Nyköping, Västerås. Ja. Han har stannat i Örebro hela tiden.
Känns som klubbar att Bofors och Västerås, det är inga klubbar som Lövdal skulle
nej,
välja.
Nej, det skulle jag aldrig. Nyköping har jag hört också någon gång. Men nej, det har du helt rätt i. Och det är verkligen kultur där. Ja. Alltså, kultur rakt igenom. Och det är fantastisk människa, fantastisk hockeyspelare också. Som alltid. Han satte en grund, det är väl det jag tycker jag kan sakna Örebro i dagsläget. Mm. Det finns ingen riktig lägsta nivå, utan det ser väldigt hackigt ut.
Mm. Ja, veckan som kommer, vad tror du? Vad tycker du?
Jag tycker att Örebro måste göra någonting på ledarsidan. Det tycker jag nästan. Man måste börja få någonting nu, och det är rätt läge nu, för tåget börjar gå. Annars kommer man aldrig komma ikapp de där lagen. Alltså, ska man nu nå, som har varit deras målsättning, att nå liksom en play-in-plats eller nå ett slutspel, då måste man göra någonting nu. Det funkar inte längre liksom. Man måste göra någonting. Och när Niklas Sundblad till exempel på presskonferensen går ut som i lördag, så säger att vi gjorde en bra halvmatch. Mm. Spelar ingen roll.
Nej.
Man måste där bara säga rakt ut istället att det här var ett bottennapp i Mälardalen liksom.
Så är det.
Det går inte.
Eller, ja, jättehärlig vecka att se fram emot.
Definitivt.
Ja, och vi slår ihop boken för vecka 10 och ser framåt.
Det gör vi, absolut. Och har ni några frågor eller någonting, funderingar, bara skriv in till oss, det vet ni.
Jajamän.
Fint. Kan det vara bra.
Hej.